Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Vi ber. Jesus, Guds son, du ljus för vårt inre. Låt inte mörkret få tala till vår själ. Jesus, Guds son, du ljus för vårt inre. Öppna oss för din kärlek och frid. Amen. De här orden som vi hörde i samband med ljuständningen från Johannes evangeliet. Man kan säga att kung David, han omvandlade de här orden till en bön när han i den 36:e psalmen sa: hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Nu kanske det mest naturliga för oss vore att säga: i mitt ljus ser jag ljus. När vi står i våra vardagsuppgifter och i våra kallelser, våra relationer, våra val, så är liksom summan av våra tankar och våra känslor och vårt samvete och vår kunskap där och då det som blir vårt handlande, vår tanke. I mitt ljus ser jag ljus. Och för de flesta så rullar det här bara på. Det går den ena dagen efter den andra och det går bra. Och faktiskt inte bara säga utan också leva så. I mitt ljus ser jag ljus. Men det är ett mörker att inte se mörkret. Det mörkret som heter: i mitt ljus ser jag ljus. Den människa som får ljus ifrån Gud och som har fått ögon till att se med Guds ögon märker för det första hur blind hon är. Hur blind hon har varit. Och hur blind hon förmodligen fortfarande är. Ett tecken på att hon ser är att hon förstår att hon inte ser. Och då börjar man att fråga efter syn, efter ljus, efter Gud som är livets källa, ljusets källa. Och jag börjar fråga: vad är det jag inte ser? Vad är det jag inte känner? Herre, ge mig min syn så att jag kan se. Se klart. Se så som du ser det. För det är så det är. Och inte som jag ser det. En av de insikter som Paulus fick efter sin omvändelse, det var att han förstår hur synden förblindar oss. Kommer du kanske ihåg hur han som en rättroende jude trodde att han tjänade Gud, att han lydde Gud, att han älskade Gud. Ja, kanske till och med mer än några andra i sin samtid. Bara för att i själva verket förfölja Gud som hade blivit människa med Jesus Kristus. Och försökte utrota den Gud som han menade sig tjäna. Vilken blindhet. Han blev blind i 3 dagar. Och jag tror inte bara att det var rent fysiskt, utan han insåg hur fruktansvärt djupt det mörket är som vi finner. Hur har jag kunnat ta så miste? Och sanningen är ju den att synden förblindar oss. Men när Paulus fick Guds ljus in i sitt mörker, in i blindheten, då kom den ena insikten efter den andra. Den ena ljuspunkten kan man faktiskt säga. även om de här ljuspunkterna var rätt så smärtsamma. Till slut insåg nämligen Paulus att det mörker som han bar på, det är så djupt och så mörkt att han till slut måste medge, som han gör i Romarbrevets 7:e kapitel: det onda jag inte vill, det gör jag. Det är jag kapabel till. Det finns här inne. När Gud nu låter sitt ljus lysa in. Och jag visste det inte. Jag ville inte veta det. Och jag kunde inte veta det förrän han gav mig sitt ljus. Och sa hur det är med mig. Och samtidigt så gav Gud sitt nåds ljus. Den nåd som gjorde att Paulus också kunde stå ut med hela det mörker som blev uppenbart för honom. Och man kan ju bara ana smärtan i Paulus ord när han beskriver sig själv som ett ofullgånget foster. Jag är fortfarande kvar här inne i det mörka. Jag är den största av syndare, just därför att jag i min blindhet förföljde Guds församling. Men ljuset lyser i mörkret. Det vill liksom advent påminna om så här när det är mörkt på året. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit ljuset. Paulus, han kunde inte i sin blindhet utplåna ljuset. Jesus den uppståndne gick inte att få tillbaka i graven. Men inte ens det mörker som nu efter omvändelsen välde fram ur Paulus inre. Det onda vill, det gör jag. Det onda inte vill, det gör jag. Inte ens det mörkret kunde släcka ljuset för Paulus. För Paulus förstod. Han hade kommit för att frälsa syndare. Och bland av dem är jag den störste. Och så vill jag säga detta till dig denna stunden. Ditt mörker, hur det än ser ut och hur det än har varit. Och det du kanske inte liksom fullt ser. Det mörkret har inte övervunnit ljuset. Och det mörkret kan inte övervinna Guds nåds ljus, för det förmår inte att tränga Jesus tillbaka i sin grav. Och det mörkret, det kan vara det mörker som så eländigt kommer tillbaka i tankar, i handlingsmönster. Det är som en törntack som sitter där den sitter. Det kan vara en drivkraft som egentligen inte gagnar dig, som inte tjänar Guds vilja. Och så anar du att det här sitter så sammansvetsat med dig att du undrar om det är du, denna onda drivkraften, ett och detsamma. Och det kan vara minnen av det som du i din tidigare blindheten har gjort. Och det kan vara konsekvenserna av det som ligger kvar som ett mörker och som bidrar till mer mörker. Om det så är det bitterheten eller oförsonligheten som kommer. Men mörkret har inte övervunnit ljuset, därför att konungen är här. Som red in i det mörka Jerusalem och inte vände när han mötte detta mörker, utan tvärtom. Om det så blir min död så ska jag komma. Och det blev hans stöd för att tända ett ljus i Jerusalems mörker. Och så kommer han också till oss i denna mörka årstid. Som en påminnelse om det ljus som lyser också när det är soligt och när det är ljust. Men det kommer för att lysa upp i din själs mörker. Och utplåna allt det som är mörkt i Guds ljus. Och dessutom så kommer han för att breda en väg ut ur mörkret i ditt liv. Att säga i ditt ljus till Gud, i ditt ljus ser jag ljus, är både en syndabekännelse. För då säger jag samtidigt så här: i mitt ljus är det mörker. Men i ditt ljus, i din nåds ljus och i din sanningsljus, så finns det nåd, det finns förlåtelse. och det finns en väg fram. Du som har sagt, se, jag ska göra allting nytt. Det finns hopp om att mörkret en gång ska ta slut till fullo. Och precis som han en gång i skapelsen morgon sa, var det ljus, så talar han med samma kraftfulla ord, syndernas förlåtelse, ljus in i ditt mörker, för att det också ska bli ljus. Så låt oss be och bekänna och säga som en syndabekännelse: i ditt ljus ser jag ljus, i mitt ljus är det mörker. Men på ditt ord, och tala det kraftfulla ord, var det ljus, så att det blir ljus här och nu, med orden om förlåtelse och hopp om att allt en gång ska bli ljust. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta lid och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre Jesus Kristus, du som på nytt ger oss ett nådens år, kom i din kyrka och väck våra hjärtan så att vi med glädje hälsar dig som vår konung. Du som lever och regerar med Fadern och den helige Ande i en gudom, från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på den första söndagen i advent. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Zakaria, kapitel 9. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska utrotas och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från flod in till jordens yttersta gränser. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i episten, så står skrivet i Uppenbarelseboken, kapitel 3, den andra årgången. Skriv till församlingens ängel i Laodikea: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Så lyder Herrens ord. Så skriver evangelisten Matteus. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sade till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, så ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: säg till Sions dotter, se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Låt oss be. Helige Fader, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Skriv det i våra hjärtan så att Jesus, herrarnas herre, konungarnas konung, får inta sin tron där i våra hjärtan. Amen. Jag ska läsa en alternativ predikotext idag för den här dagen, nämligen ifrån Johannes evangeliet kapitel 18, vers 36-38. Jesus sa det till Pilatus: mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa det: du är alltså en kung. Jesus svarade: du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född. Ja, de här orden kan få knyta ihop första söndagen i advents ärende. Att han är en kung, han är kungen. Det blir bekräftat liksom här av Pilatus. Och vi väntar ju på hans födelse, eller att vi ska fira det. Och här får vi faktiskt veta varför den här kungen är född. Nämligen för att vittna om sanningen. Och då kanske någon undrar, varför då behövdes det? Ja, i tre punkter skulle jag vilja säga något om varför han behövde födas för att vittna om sanningen. Och det är för det första att sanningen är en gåva. För i den här världen är sanning i sanning ingen självklarhet, utan tvärtom. Och för det andra så är sanningen ett hot. Och det hänger samman med just att vårt förhållande till sanning är så komplicerat. Men framför allt är sanningen en befrielse. Det är den tredje punkten. För när det är Jesus som kommer med den, och när han som vittnar om den, så står det om honom att han är inte bara full av sanning, utan också full av nåd. Först något om att sanningen är en gåva. Att Jesus har kommit för att vittna om sanningen pekar ju mot det att vi inte självklart söker sanningen eller har sanningen. Eller vill ha sanningen. Det var någon som sa så här att det värsta med självbedrägeriet, det är inte att man lurar sig själv, utan att man kommer undan med det. Eller det tror man i alla fall. Vi tänker så här att historiens dom, den är hård över det tyska folket i 1940-talet. Men istället så borde varje folk och varje tid rannsakande fråga sig själva: vad är det för en sanning som vi undertrycker? Vad är det vi inte ser? Vad är det som pågår runt omkring oss som vi inte vill ta in? Och ofta är det en generation efter oss som med en bländande klarhet ser vår blindhet och vårt undertryckande av sanning. Och alldeles oavsett om det nu handlar om hela folk eller enskilda individer, så börjar ju självbedrägeriet med att sanning inte får komma fram, inte får sägas och i värsta fall inte ens tänkas. Ni känner säkert till den här lilla berättelsen om kejsarens nya kläder, och alla kan ju vara överens om så att säga sensmoralen i den här berättelsen. Men hur många ser att de själva står och stirrar på en naken kejsare? För poängen med den här lilla berättelsen är att det är andra saker, andra drivkrafter som är starkare än att sanningen ska få komma fram, och sanningen ska, som är uppenbar, ändå på något sätt måste döljas eller gömmas undan. Och det kan ju vara, ja, man är rädd för att sanningen ska komma fram, eller om man är vid makten och strävar efter makt, då undertrycker man sanningen ofta för att få behålla sin makt. Och det vet ni säkert att i maktens korridorer där är förhållandet till sanning rätt så komplicerat. Idag är det en stor fråga om det överhuvudtaget är möjligt att tala om sanning, eller åtminstone om objektiva sanningar. Utan nu får det bli så här. Ja, det är min sanning och du har din sanning. För mig är det så här, du känner så, och vi kan inte göra mer än så. Och det som jag känner och du tänker behöver inte ha med verkligheten att göra överhuvudtaget. Och nu finns det ett korn av sanning i det här att det är inte så alldeles enkelt att beskriva verkligheten som den är, och som en gemensam sanning. För vi ser bara fragment och vi förstår så lite. Så vi kan inte vara annat än ödmjuka. Men bakom allt detta finns också lögnens fader, som vill att sanningen ska vara så där flytande och relativ och svår att fånga. För om det inte finns något som alla måste förhålla sig till, något som är gemensamt och objektivt, ja, då är jag fri. Fri att förhålla mig enbart till mig själv, till min sanning, till det jag känner. Och ingen kan säga något. Ingen står över mig, inte ens Gud. Där satt den, sa lögnens fader. Men den som menar sig vara fri är ju samtidigt hopplöst utlämnad åt sig själv och sitt filter, som man menar sig ha när man översköljs av information och reklam som säger det här måste du bara ha för då, eller hur grupptrycket påverkar en på skolor och arbetsplats, hur man borde tänka här, hur man inte får tänka, eller sociala medier som nog har en viss tyngd när den försöker att tala om för oss hur man borde vara, hur man borde se ut, hur man borde göra för att vara godkänd, en i mängden. Så hur fri är jag egentligen? Eller är jag bara en slav under alla intryck som kommer in och som påverkar mig, kanske utan att jag märker det? Och vissa saker märker jag, men andra inte. Och vi tror kanske att vi är självständiga och att vi vill vårt eget bästa. Men ur ett utifrån perspektiv så irrar vi omkring som en flotte på ett ursinnigt hav utan någon som helst visshet om att det kommer sluta väl. Och om detta är vad Gud ser, låt oss säga att han hade ett sådant utifrån perspektiv och kunde se hur det slutar. Och då är det goda nyheter att Gud blev människa för att vittna om sanningen på riktigt. Och för att visa i sin egen person vad ett sant liv är. Vad det är att vara sant. Och i allt uttrycka sig sant. Och inte drivas av de där andra krafterna som maktbegär eller rädsla för vad det nu är, utan helt sant, som man kan se där sanningen. Och han sa ju också, jag är sanningen. Han är en gåva till denna värld som inte bara lurar sig själva utan också kommer undan med det, eller tror att man kommer undan med det, som är det största självbedrägeriet. Men den makt som Jesus har kommit med från en annan värld, den bygger inte på kontroll och på makt och styra, utan den bygger på sanning. Så att var och en som är av sanningen kan liksom känna igen sanningen och få ett förtroende för honom. I synnerhet om man märker alternativen som är så liksom indränkta i fördjukenhet och kontroll och oro och rädsla. Och så kan det bli liksom en upplevelse av att äntligen lite frisk luft. När sanningen kommer och vittnar om den. Och för den som har genomskådat förljugenhet. Eller som inte längre står ut med det instängda i en alldeles för smal åsiktskorridor. Eller känner att här får inte vissa saker sägas eller ens tänkas. Och som dessutom har tappat tron på att människan är fri till att välja sitt eget bästa. Kan känna igen goda nyheter när han som är sanningen vittnar om sanningen, det sanna livet. Han dyker upp det som ett ankare som en människa kan kasta sitt eget hjärta i, så att jag inte åker omkring som en orolig flotte utan hopp om att det ska sluta väl, utan som ett ankare som sitter fast någonstans och som en tillflykt i mörkret. En herde som leder inte bort utan hem, som kan ge en människa visshet om att det här kommer att sluta väl. Och att följa honom är till slut den sanna friheten, den enda friheten. Och kom ihåg att det var Jesus själv som sa: sanningen ska göra er fria. Och han har inte bara lämnat oss till något slags eget sökande efter sanningen, utan han är en person, eller sanningen är en person, och han står mitt ibland oss och låter ännu i våra dagar sin röst höras, så att var och en som är av sanningen känner igen den och tackar Gud för det. För det andra, det var sanningen som en gåva, men så är sanningen också ett hot. Vad är sanning, frågade Pilatus. Och jag har inte kommit fram till, om man säger det lite så här uppgivet, vem vet något egentligen. Eller om man säger det lite cyniskt så här: han känner maktens korridorer och vet sanningen förlorar ändå alltid i längden. Men det hindrade ändå inte denna mäktige Pilatus från att genomskåda de religiösa ledarnas falskhet. Och så kunde han i mötet med det som var förljuget och undertryckt och mörkt ändå känna igen det rena och det sanna i Jesu person. Och så blev sanningen så klar så att Pilatus kände igen den och gick ut och förklarade Jesus oskyldig på sanningens sida. Men sanning är alltid en het potatis som man inte så lätt kan hålla i. Den väcker strid, den väcker reaktioner, därför att sanning också hotar. Särskilt om sanningen inte ska fram, då hotar den. Och så het blev den här potatisen också för Pilatus. Och till slut så ställs sanningen också som en het potatis för var och en. Vad går till slut segrande ur min strid? När sanningen ställs mot det som jag värderar mest, mot det som är min djupaste drivkraft, så fick Pilatus höra: friger du honom är du inte kejsarens vän. Kejsaren blir inte nådig mot dig om Jesus släpps fri och det blir upplopp. Och de här orden knöt som en snara kring Pilatus hals. Hans svaga punkt var blottad. Han blev rädd. För kejsarens vänskap var nyckeln till hans makt, hans inflytande, hans position. Och ju högre man kommer, desto djupare faller man. Hela hans liv stod på spel, tänkte han. Och den som strävar efter makt har ingen starkare drivkraft än just rädslan att förlora den. Och då drevs Pilatus till att göra våld mot sitt samvete och undertrycka sanningen. Sanning kan aldrig vara vår vän så länge som vi samtidigt vill vara kejsarens vän eller maktens vän eller världens vän eller vilken annans vän som helst, så länge det inte samtidigt går att vara sanningens vän. Sanningen med stort S. För sanningen är inte bara en tanke. Han är en person. Jesus sa att han skulle sända sanningens ande. Och han ska leda er in i hela sanningen, sa Jesus. Och det är också den sanning som är min sanning. Som avslöjar vad som till slut går före sanningen i mitt eget liv. När allt ställs på sin spets. När jag konfronteras med det hotfulla. Vad går först? Men ju före desto bättre att anden får visa vad detta är. För det som är sanningens fiende inom mig här är min fiende. För se bara på hur olyckligt det blev för Pilatus. Vad vi vet. Hur mycket var kejsarens vänskap värd? Inte ett dyft. Det slutade ändå med att han hamnade i onåd hos Pilatus, hos kejsaren. Hur mycket han ändå försökte att behålla kejsarens nåd. Och han blev landsförvisad av kejsaren. Och det sägs att Pilatus blev så olycklig så att han tog livet av sig. Och det olyckliga kanske var det att han kom att tänka på att han inte betraktade sanningen som en bättre vän än kejsaren och den berusande makten. Tänk om. Men sanningen är också frihet. Det är det sista. Djupt inom oss finnas en misstro mot att sanningen håller i längden eller att sanningen till slut segrar. Och då tar vi till vår egen kontroll och slår in på kompromissernas och falskhetens väg. Och så förlorar vi oss själva. Men frågan är kvar. Segrar sanningen? Vinner sanningen? Är inte Jesus ett ganska bra exempel på att han inte gör det? Vad hjälper det att vara så rakt igenom sann som Jesus var? Var det inte just mörkret som vann när han hängde där död och livlös på korset? Vad hjälper det att vara sann? Och svaret är förstås att mörkret kunde inte släcka ljuset. Han som var sann och är sann, han uppväcktes från de döda. Döden kunde inte behålla han som var sann, utan sanningen segrar till sist. Drar det längsta strået. Och därför är Jesus, som han säger, inte bara sanningen utan också livet. För att vara sann och tala sant, det är livet. Även om sanningen kostar mig livet. Det har Jesus visat. Och att han då föddes som en människa som oss och blev som oss. Och dog som en av oss. För sanningens skull så har han visat oss att ett sant liv kan döden inte rå på. Och det är goda nyheter. För honom, kanske du tänker. Men för dig som ser dig själv i Pilatus, som å ena sidan ville stå på sanningens sida mot de falska ledarnas förljugenhet och var modig i det, så var han ändå samtidigt beredd att släppa sanningen när det som hotade honom och som han fruktade mest kom riktigt nära. Är det inte kört då? Eller du ser dig i kung David som föll för frestelser och sen försökte dölja det. Men när han genom Guds nåd rycktes ur elden och insåg att han höll på att lura sig själv, så bad han till Gud i Psaltaren 51: du vill ju ha sanning i mitt innersta, och du hittar det inte. Lär mig då sanning, lär mig då vishet i hjärtats djup. För i hjärtats djup, där fattas det du frågar efter. Där fattas det som jag själv behöver. Jag insåg det inte förrän du visade mig det. Och det är också David som har formulerat den bönen. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Men nu vill sanningens ande visa dig något mer på korset. Han vill inte bara visa dig honom som var sann och som liksom genom att vara sann kunde till och med besegra döden. Utan han vill också visa dig din sanning. Hur mörk den än är i honom. När du tänker på allt som har förgått före sanning i ditt liv. Allt det som har fått gått före, det som är det sanna livet som du ser i Jesu person. Och det, man ser kanske aldrig så mycket mörkret hos sig själv som när man ser på Jesus. Det sanna livet. Där blir det som att det blir becksvart. Och när du dessutom tänker på alla fikonlöv som du har försökt att dölja det här med. Eller all undertryckt sanning. Och denna naiva tro att det bästa är om sanningen inte kommer fram. Till slut vilar det här på en djup misstro mot Gud. Som har gett sanningen som en gåva in i denna mörka värld. Hans ord är sanning. Det finns sanning. Och den vinner i längden. Hans sanning. Ingen annan sanning. Och ingen vänskap är värdefullare än hans vänskap. Vi har en djup misstro. Och när sanningens ande visar just detta. Men han sa ju det. När han kommer till världen så ska han överbevisa världen om synd. Nämligen vad då? De tror inte på Jesus. Och när man avslöjas så står man där. Men här visar också sanningens ande att den dystra sanningen är korsfäst, död och begraven. Adams stora skräck när han hade syndat var att sanningen skulle komma fram. Därför att han anar att då skulle han bli förkastad ifrån Guds ansikte. Men den skräcken blev aldrig verklighet. Inte för Adam. Eller för David. Utan för Davids son. För den andra Adam. När Gud vände bort sitt ansikte. För Adams, för din sannings skull. För min sannings skull. Så gjorde han det. När Jesus, den sanne, ropade ut i mörkret. Min Gud, varför har du övergivit mig? Den enda sanne i denna värld. Vi vet ju att Adams sanning fick vissa konsekvenser. Han blev utkörd ur paradiset. Men han blev inte förkastad ifrån Guds ansikte. Utan direkt så talade Gud goda nyheter till honom. Hopp in i den värld som för alltid, eller åtminstone till tidens slut, ska vara hemsökt av djävulens lögn. Också här inne. Han ska söndertrampa ormens huvud och låta sanningen segra till sist. Och så fick Adam uppleva både omsorgen om att okej, han har det i sin hand. Och han har omsorg om mig när det har blivit som det har blivit. Och det inte går att få det ogjort. Och detta får vara till uppmuntran med oss när vi kanske har en visshet om att sanningen är ändå livet. Det är vägen till frihet. men jag vet inte vad jag ska göra av det i den här världen. Det är för het potatis, det är för svårt med sanningen. Men Jesus är inte bara sanningen och livet, utan han är också vägen. Det finns en väg. Och det finns en väg i den gode herdens fotspår. Och du vet att i den gode herdens fotspår så står det att idel godhet och nåd ska följa dig alla dina livsdagar, alla dina steg. Nåd för att du behöver det och för att han vill ge det. För att du ska kunna leva i sanningen utan fruktan. Och godhet i alla dina livsdagar för att du ska kunna leva med sanningens alla svåra, smärtsamma konsekvenser i den här världen. Tills du får bo i Herrens hus där allt har gjorts nytt, där rättfärdighet bor och där sanning segrat till sist i vinnerligen. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod till tidens slut och får vara saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro och denna dag i enlighet med den nicenska trosbekännelsen. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himlen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himlen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.